Hej Pelle.
Hej, hur står det till idag då? du lät röd som vanligt nu menar.
Ja, fast när du frågade där, jag vet inte om du hörde det själv, men du lät jätteointresserad.
Hur skulle
det med dig nu då?
Jag är alltid intresserad av ditt mående. Men du ser ut som att du har åkt på lite stryk faktiskt, om jag ska vara ärlig.
Ja, men det är alltid så när man är patient här hos er. Först var just din tandläkare, eller han kanske inte är din, han är väl min tandläkare.
Ja.
Och sen efter det så gick jag till laserkvinnan. Det här som du hoppade på, och så tänkte jag att jag också skulle hoppa på. Du sa till mig
du
att
tog
jag...
det lite i hela...
Nej, men jag gick
nej,
lite
men det
olig.
Blir bra, och det lägger sig ju ganska fort.
Ja, men... ja, jag sitter och baddar med en handduk som jag har haft i frysen för att jag är så varm om kinderna.
Ja.
Våran gäst här tror ju att jag har klimakterieproblem.
Ja, men är det inte...
Nej, det är inte så. Jag lägger fortfarande ägg.
Ja, det kommer ett nu och då.
Vet du vad jag fick på posten? Oh, gud, alla hårstrå i ansiktet. Vet du vad jag fick på posten?
Nej.
Jag fick ett jättefint paket från landstinget. Man ska göra cellproverna själv nu för tiden.
Ja, du ser. Det är svåra tider i regionen nu. Vadå, cellprov själv?
Jag är underlivet. Det är sant.
Hur ska du...
Ja, det får bli någon annans problem.
Sjukt lång tops då, eller
vadå? Jajamän. Och så fick du med någon provrör och pappersbit. Förstå, vad då? Om det är sådär lätt att bli gynekolog. Varför är det så många års utbildning? Jag behövde bara läsa en papperslapp.
Men så är du smartare än snittet, det är jag övertygad om.
De tyckte jag är ett geni, så det där kan du göra själv. Så nästa gång behöver jag inte gå till tandläkaren. Ge mig en broschyr bara där det står hur jag gör. Så löser jag det själv.
En engångsborre då.
Ja, så att
jag tänkte, det var så 17.
Jag ska gå på dejt, så jag tänkte jag har skickat lite förslag vad vi ska göra på dejten.
Ja, det var väl bra.
Först är det kaffe och sen är det cellprovstag.
Ja, det är ju lite spännande också. Man har byggt in en förväntan där. Man vet inte riktigt. Det tycker jag låter som en hit.
Ja, vi får se om det är så populärt. Men vet du, jag är lite ivrig. Vill du berätta något?
Nej. Jag tror det för ett ögonblick kunde handla om mig. Men det är inte.
Det finns inte
utrymme. Du var ju på mässan.
Ja, det var jag.
På Harmoni Expo?
Ja,
hur var det?
Jättefint. Tack snälla alla lyssnare igen som kom förbi och sa hej, och alla branschkollegor och allt. Alla möjliga. Jättekul. Det tog jättelång tid att gå igenom mässan.
Jag
skulle bara gå igenom lite snabbt. Det tog 4 timmar.
Mm.
Ja. Men det var fantastiskt roligt.
Ja, vad kul. Jag hade inte möjlighet att vara där. Tyvärr,
nej.
Jag
funderar lite på om vi skulle... Kanske vara med nästa gång. Men jag vill också att vi skulle vara med på Enköping. Där.
Ja, men det är klart. Det är klart att vi ska vara med där.
Datumet 4-5 maj.
Just det.
Du hoppas att jag har skrivit upp. För där kommer vi. Nej, men skriv upp det nu.
Jag har skrivit upp det på så många. Jag kan skriva det här också för din skull. 4-5 maj.
2024. Mm.
Och det var 2024. Då händer det
grejer. Då är vi i Enköping eget.
Just.
Kom dit. Punkt.
Mm.
Nog talat om dig, nog talat om mig. Nu pratar vi om gästen.
Och det är så roligt med dagens gäst, för att nu behöver jag inte, jag säger ju alltid fel namn. Men det här namnet har jag faktiskt lärt mig utan till. Men ska vi hälsa välkommen kanske?
Ja, men vi låter ju alltid gästerna presentera sig själva. Så välkommen hit.
Hej, tack så mycket. Pierre Hesselbrandt här.
Jag tror många känner igen den här rösten, va?
Ja, det tror jag.
Ja, förhoppningsvis. Men det var en skön inledning här. Jag kan knappt hålla mig för skratt. Det är en fantastiskt rolig människa, Maria. Och jämvikten Pelle här. Så att...
Jag ser mig själv som ett ankare på ett stormigt hav.
Är jag stormen?
Nej, jag vet inte.
Vad roligt att du kom förbi, Pierre.
Jättekul. Ja.
Nej, men jag kände det var dags. Jag har fått ett antal förfrågningar om att vara med i podcast. Men jag tyckte att ni har varit så kreativa, ni är roliga, ni är empatiska och ni har gjort ett antal avsnitt. Och varför inte fylla på det lite grann?
Ja.
Och jag vet att många uppskattar er, så att det känns genuina och jag tror det är viktigt.
Jätteroligt att höra också.
Ja, och det är helt sant det här med att det vi gör är väldigt, väldigt genuint. Och det som du och jag, vi är vänner på Facebook, Pierre.
Mm.
Och det som jag tycker är jättemysigt med dig, det är ju att jag fattar att du får väldigt mycket, men också att du ger så mycket tillbaka. Och då tänker jag på pensionärerna, för du lägger upp ett inlägg lite då och då när du ger pensionärerna faktiskt lite tillskott i kassan.
Jo, det är bland annat från försäljning av mina böcker. Nu, handen på hjärtat, så har ju bokförsäljningen dalat en hel del. Och det är ju så att folk har tufft ställt, så de unnar sig varken massage eller knappt gå på bio och framförallt inte köpa böcker och tidningar så mycket. Däremot har man sett att det är en annan vinflaska och godispåse som öppnas, men det är kanske lite synonymt med lite deppiga tider att det tyvärr kan bli åt det hållet för vissa då.
Men hur började den där delen? Just att varifrån kom den här idén att du skulle hjälpa pensionären?
Ja, jag vill inte tappa spår här. Jag bodde som min mormor under många år när jag var liten och sådär. Det var tufft. Och mer om det här kommer i min bok Insidan, som kanske, om jag tur, kommer sen hösten 2024. Vi får se om jag hinner med. Men i alla fall så hyllar jag väl henne en del. Men så minns jag också när jag var liten att jag var med på syföreningen, Röda Korset och så vidare. Och hjälpte pensionärer hit och dit med allt möjligt från tombola till grejer med garnistan och bära kartonger och vara med på kafeterian och så vidare. Och de var alltid så himla tacksamma. Och det märker jag än idag att många pensionärer är väldigt, väldigt tacksamma. Och då kanske en del tänker så här, ja, Pierre, du gav ju bara en 1000-lapp och en bok och satt och snackade med henne. Ja, men du vet, många pensionärer har ingen att prata med.
Nej.
Och 1000 kronor för en pensionär, trots att matpriserna är väldigt höga idag i Sverige, så har de suttit och räknat. Där är extra pris och den butiken och dittan och dattan, och sen har det blivit till en 3 rätters och 7 sorters kakor och allting. De kan verkligen få ut det mesta av en 1000-lapp.
Det är hemskt faktiskt när man ser många äldre som kämpar för att få det att gå runt. Det är det allra, allra nödvändigaste. Ja. Det är sorgligt att vi inte i ett välfärdssamhälle som Sverige kan prestera bättre.
Häromdagen så gjorde jag ett undantag, kan man väl säga. Då skänkte jag en 500-ring och en bok till en kvinna som var runt 50-årsåldern. Hon hade jobbat som habiliterare inom handikappomsorgen och har både barn och barnbarn. Så då fick hon min senaste bok, Mediala barn. Men annars har fokus varit mycket på äldre och sådär. De är extremt tacksamma. Medan människor som jag har hjälpt till 100 000-tals kronors framgång inte ens har sagt tack till mig. Nej. Fortfarande inte ett tack. Och jag pratade med Jocke Lundell för inte så länge sedan. Han har ju också sagt, han har också hjälpt många och knappt fått ett tack. Visst är det lite konstigt det där?
Det är väldigt
konstigt. Det är väldigt knepigt.
Ja.
Och sen också att man ens, vad ska man säga, att man inte kan göra det på egen maskin, utan att man lutar sig mot någon annan som redan har lyckats.
Ja, precis. Och det är lite klurigt det där. Men jag tror de faller på eget grepp sen. Jag tror man måste vara genuin och ha det i hjärtat. Mm. För att folk tänker tillbaka så här, någon som sa, Pierre, du skänker bara nu under några år när du är kändis här. Men så var det en som sa, men Pierre, du var ju likadant när du var liten. Du hjälpte ju grannar hit och dit och någon som var mobbad här fick vara med. Vi gjorde en styltklubb och hjälpte de äldre och man sopade framför deras. Och man klippte gräsplätten och sådär. Nu var det handjagare, men då var man ju lite mer pigg på den tiden.
Ja, handjagare, det kommer jag ihåg från när jag var liten. De var rätt roliga faktiskt. Ja, men man fick kämpa lite.
Karaktäristiskt ljud också.
Ja, just det.
Men vem har din mentor varit? Eller har du haft någon mentor?
Ja, men det vi hann med så att säga så var det ju Iris Hall bland annat. Och göra en lång historia kort om ni önskar höra.
Ja.
Så var det så här att jag var med i en MC-klubb och kände att det höll på, kanske började spåra ur. Det var en hårsmån ifrån i alla fall. Och då kände jag att jag måste ha någonting annat liksom i livet. Och det som hände var då att jag... Ska vi se om jag kommer ihåg rätt här. Det var att jag satt vid min dator och sen så kom en vit duva och satt sig på fönsterbläcket och picka och grejer och dona. Och sen så spökade det också då en hel del. Och jag var väl lite skeptisk först och sådär. Nu är det en väldigt kort historia, den kommer längre i min bok. Men i alla fall så då sökte jag på datorn och det var ju sådana jäkla 56-modem så det tog en halvtimme att få fram en tidningssida där liksom. Men då sökte jag på sådana här andligt eller en duva eller sådana här budskap. Och sen helt plötsligt då kom det upp någon reklam så där lite sekt för någon tarotkortlek. Så jag bara, ja det där kanske man blir lite magisk om man köper, tänkte jag. Så jag, det jag ska beställa. Ja, då var det restat, kommer om 3 veckor. De webbshopparna var väl inte de smidigaste heller. Men i alla fall, jag beställde en sån där. Men helt plötsligt inom 2 dagar kom den. Skulle det komma på 3 veckor? På den tiden var det postbanken var, men sen hade de precis flyttat in posten då på livsmedelsbutiker. Så jag går till något ställe som heter Coop i närheten av Gävle sjukhus. Och där på parkeringen så möter jag en tjej som heter Nettan. Och hon festar med en del. Inte strulat så ingen behöver sotis här. Nej, men himla bra tjej. Hon är massör idag bland annat och jobbar med kosttillskott och grejer. I alla fall så hade jag inte träffat henne på många år. Så hon frågade, vad gör du här? Ah, tjena. Jag ska hämta ett post. Jaha, vadå? Fan, frågvis nu tänkte jag. Då, men jag bara, tråkortlek. Sen du vet, ska jag latcha lite bara. Jaha, coolt. Sånt där håller jag på med sådär. Du, förresten, vet du att det engelska mediet Irish Hall är i stan? Ja, vem är det? Ja, men här ska du få telefonnummer. Kan du ringa till den där kurslokalen där hon är? Så att jag tänkte, ja, fasiken, vad har jag förlorat? Jag ringer det där numret när jag kom hem. Det var med någonting som sa mig att jag skulle det. Och sen svarar en receptionist och bara bla 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 bla. Ja, men hej Pierre, det finns någon som heter Iris sådär, eller Iris eller vad hur man uttalar det då. Iris heter den, försvenskade. Ja, hon ska ha kurs här i helgen. Men det är fullsatt. Jaha. Okej, ja, då vet jag inte vad jag ska göra, tänkte jag. Så hör man en engelsk kvinna med viskig röst i bakgrunden. Give me the phone. Och det var i Irish Hall. Så bara, hello, who are you? Hello, my name is Pierre. I heard from a female friend that you're going to have a course here this weekend. Yes, we're full booked, but ask my guide. You must come. It's full booked. Är det fullsatt? Men nu måste jag komma. Yes. Yeah, see you then. Huh? Så här, väldigt kortfattat, ja. Så jag åkte på den här kursen. Samma helg var det MC-mässa. Jag hade 10 missade samtal från polare. Vad fan är du då? Hallå, det är MC-mässa. Hallå, du ska vi köpa en ny hjälm. Vart är du då? Kolla de där motorcyklarna. Hallå, vart är du? Hallå, svara. Telefonsvararen, hallå. Så jag blev helt nerringd. Och så satt jag på medialkursen. Och där hände det extremt häftiga saker. Med mig och en tjej till. Utav 30 personer på den kursen. Och mer om det kommer i min självbiografi, insidan.
Vilken start alltså. Jag måste bara få fråga dig, för att jag har ju sett Iris Hall bara på tv. Men hon verkar ju, alltså man slås ju av, shit vilken cool person. Alltså jag tycker hon ger ett väldigt coolt intryck. Är hon så där tuff som hon verkar vara?
Ja, det är hon. Nu har jag varit avliden och på andra sidan i flera år nu. Men hon var cool, glimten i ögat. Och jag var väldigt sprallig och hade nog inte någon disciplin, tyvärr. Men jag tror att många av oss när vi öppnar upp den här gåvan så har vi nog svårt att förstå den här kärleken som finns. Det går ju att missbruka allt ifrån alkohol, sex, knark, spel. Men också andlighet går att missbruka genom att läsa alla böcker på en gång och gå till alla spåtanter och medium på en gång och spå sig varje månad. Och man måste nog landa och låta det sjunka in liksom. Och det hade jag nog, eller inte nog, det hade jag problem med. Och jag förstår att en del kanske blev irriterade, men jag var ju så sjukt medial. Jag var mer medial än jag någonsin kunde förstå. Och det sa flera av de här. Men de som jag har mött av medier, det är faktiskt 2 stycken. Och båda har engelskt ursprung.
Men när du såg...
Och de var alltså det bästa jag har träffat hittills då.
Just det. Men när du blev medveten om det på den här kursen, att du faktiskt var medial. Om du tittade tillbaka då i ditt liv tidigare, kunde du se att du egentligen hade det med dig hela tiden? Eller var det liksom
det hade
någonting
jag,
som...
Det hade jag ju som barnsben. Uh-huh. Och lite därför också jag kom in på att skriva den här boken som vi kan prata om lite sen. Men det var lite jobbigt när jag var liten. Då såg jag att folk skulle dö. Oftast inom 3 dagar då. Så var allt inom 3 på något sätt. 3 dagar, 3 veckor. Jag såg när grannen skulle dö. Jag såg när andra skulle dö på köpcenter som vi träffade. Och efter 3 veckor så dog personen. Eller så inom 3 dagar. Bara genom att hosta då sa jag så här. Den där personen har lungcancer. Eller KOL. Eller var det olika grejer. Först lungcancer en gång och sen KOL. Och det gick personen och kollade och hade då. Så jag var väldigt, jag kände in grannar och vart jag än gick. Jag var väldigt öppen. Men jag förstod ju inte att alla inte kände det där. Så min mormor pratade med mig och ville ju kanske att jag inte skulle ta upp sådana saker för det var läskigt, men också att jag skulle bli mobbad som något freak. Så jag stängde ju ner. Men sen blev jag ju mobbad i skolan för att jag bodde hos mormor och var något mormorsgull. Och det berodde nog en hel del på att när de var hos mormor så fick de ju veckopeng och saft och bulla och var uppe hur länge som helst, va. Då trodde de att jag hade det måndag till söndag, år ut och år in. Nej, men min mormor var ibland sträng, men också väldigt kärleksfull. Jag fick ju lära mig att som 11-12-åring att tvätta med egen tvätt, kulörtvätta det där, dittan dattan och så vidare. Och det är ju skitbra. Jag vet kompisar som är uppe i 30-årsåldern som inte visste vad kulörtvätt var. Och det märkte man ju på hans vita Lacoste-piqué som helt plötsligt var rosa. Och när man var en 30 och MC-klubb, då var inte det lika match som är rosa på den
tiden. Det var inte det.
Nej. Det kommer jag ihåg. Han vill inte ha kvar den. Men idag är det ju jäkligt...
Det kanske man jobbar som säljare. Om man kan bara
våga bejaka sin manlighet utan att anklaga att olika färger har någon slags betydelse. Könsligt. Däremot kanske i chakran, det är en annan för mig.
Det är lite. Men den här boken, det här med mediala barn, det är ju ingen hemlighet att jag har blivit mormor, så att jag tänker det är bara bullar och saft och förstår bara kärlek.
Ja, men det är väl så när de ska vara hos mormor då ska det vara bara gottigaste. Det ska inte vara massa krav och massa gnäll och gå och lägg det nu och
ja. Nej.
Men hur många bullar bakas det då i det vänska hemmet, handen på hjärtat?
Jag har inte blivit en endaste bulle. Jag kommer inte ihåg senast hur många år sedan jag bakade en bulle. Faktiskt.
Men du är ju så mycket annat.
Mormorkurs, det kanske vi kan börja med. Hålla mormorkurser.
Ja, du kan ju det i alla fall.
Nej, nu kanske inte jag är den bästa mentorn rent bullmässigt. Men barnbarn har man fått. Men jag tänkte just att det intressanta, många säger ju att barn är ju som ideala ända upp till just 7 års ålder. Håller du med om det?
Jag vet inte riktigt sådär exakt på åldern. Så jag har väl märkt mer att när de kommer upp i puberteten brukar de stänga ner, för det är så mycket annat som ska göras. Det är kanske den första kärleken, eller åtminstone kommer de att tänka på den här snygga 22-åriga lärarvikarien och så vidare, va?
Men
det kan vara något sånt där. Då, nej, men man börjar tänka liksom på ett annat sätt, och då finns det inte utrymme för att bli för djup. Då måste man vara spontan, kreativ. Man flyger iväg och så äter man upp en skogaholmslimpa med ost och boy på en kväll.
Ja.
Mm-hmm. Vaknar upp och har inte gått upp ett kilo.
Nej.
Då hade man ju förbränning på den tiden.
Fy fan, vad orättvist.
Men jag tror att det är under de första åren, kanske då upp till 7, så är det nog ganska mycket upplevelser och sådär. Det kan ju vara allt ifrån att vara mörkrädd till att vara högkänslig. För höga ljud, för stressiga människor, för aggressivitet, för buller. Alltså det kan vara mycket mer som inte har med andar och spöken att göra. Men det står en hel del i boken om man också då möter andar eller att det blir den och den. Och det kan ibland vara barnets guide eller någon släkting till er som jag tittar till och sådär. Och så länge inte vi blir jätterädda och reagerar och pratar om det, att det här är farligt. Då vet ju inte barnet vad som är naturligt, övernaturligt, farligt eller spöke eller vad det kan. Mm.
Kan man säga det här att det är en handbok för föräldrar?
Ja, men lite så är det i alla fall. Det är en inspiration och lite tips hur man kan öppna upp och stänga ner. Och även är det flera intressanta reportage med människor som har träffat mig. Bland annat är ett väldigt spännande men känslomässigt kapitel där en kvinna som heter Susanne var gravid med tvillingar. Och tyvärr så avlider den ena flickan då i magen. Men hon är på ett sjukhus där bara den veckan är en dansk läkare som har en idé och en metod som ingen har prövat förut. Där barnet är kvar i magen, jag tror det är 18 dagar, rätta mig om jag har fel, exakt vet jag kanske inte, men får titta i boken själv nu. Men det fantastiska var att pojken överlever i magen. Ingen trodde, de tänkte väl att du måste tyvärr föda ut dött. Så han klarade sig och han fyllde faktiskt 18 för några veckor sedan. Gratta honom och sådär.
Wow, vilken grej.
Ja, det är helt fantastiskt. Så att det är ett kapitel som berör enormt, oavsett om man har barn eller inte. Är man nyfiken, medial, empat, och då tror jag att det var meningen att hon skulle åtminstone uppleva det här den här veckan då när den här danska läkaren var där. Att det var jättetuff situation för henne, men som tur var den här danska läkaren. Ingen trodde på den här metoden, men han kom in och bara, för Jesus
det där älskar ju Pelle.
Jag har inte med så danska. Ja, men alltså jag kan tänka mig, för jag har några danska kompisar, ursäkta att jag skojar bort det, men hon köper det, Susanne, hon har humor. Men i alla fall så var han där. Han skulle egentligen inte vara där. Det var någon slags specialutbildning han skulle och det gick vägen. Det är en solskenshistoria, i alla fall 50% att ena barnet fick vara kvar och andra blev tillvisad andra sidan. Så att det som står med i det kapitlet är att han då, pojken där, när han var några år gammal, bara sitter och pratar med sin lilla syster i andlig form.
Ja,
ni får läsa mer i boken.
Ja, vad spännande. Ja, det var en sån här riktig cliffhanger.
Ja, men eftersom jag har ju läst dina tidigare böcker också, Pierre.
Ja.
Vi kan väl bara rabbla. Vad heter första boken som kom ut?
Andra sidan. Nära möte med det okända, kan man säga.
Ja.
Och den mittersta som är lite blåaktig, den heter Medial insikt. Där är lite små övningar och sånt där. Några gäster kapitel också som är med. Min tredje bok då som heter Mediala barn, bejaka ungas förmågor.
För den här första boken, Andra sidan, där var det ju många otroligt spännande berättelser från ditt liv.
Det var det, och det var ju inte enbart så intuitiva, mediala, insiktsfulla kvinnor, utan det var ju lite machograbbar, allt ifrån brandmän till en förrätta maffia och livvakt från Irak och en officer från Försvarsmakten. Så att det är många grabbar som har skrivit till mig när deras kvinnor har läst den här boken och sen bara, hon behövde inte tvinga mig, jag läste ut den på två kvällar. Det var så otroligt lätt. De här lite machomännen då hade ju inte läst en sån en bok sedan de redovisade skolan. Och definitivt inte med en röd tråd där medialitet och spirituellt ingick då. Så att det var faktiskt, den har
vad roligt, och det behövs det ju mer då. Alltså, men alltså att servera anledning. Nej, men att erbjuda anledning ur ett perspektiv som också attraherar män och inte bara kvinnor.
Ja, men jag tror det är viktigt att så här är att alla vi är mediala mer eller mindre. Och vi män, när vi kommer på att vi också är det och kan öppna upp, så är vi ibland kanske lite vassare i vår utövning. Det är lite så här som inom ridsporten. Det är väldigt mycket tjejer och hästskötare i stallet, men ganska många män när det gäller sådana här stora tävlingar då, som lyckas. Men ni män, eller vad säger, ni kvinnor har ju den här kvinnliga intuitionen öppen, så behöver vi kanske inte öppna upp så himla mycket. Ni har det där självmat. Vi män, en del av oss är lite trögare när vi kommer igång. För det ska vara så jävla macho, man ska inte känna in och sådär.
Ja, just
det farliga det när man inte känner in och vågar vara lite djup, det är att gärna ofta blir mycket röka, kröka, kanske till och med knarka i självmedicineringssyfte för att de inte kan prata känslor.
Men jag vågar nog säga att du har väl hållit på med stand-up. Visst har du gjort det?
Precis.
Om vi tar stand-upen och drar den parallellen till det här med medialitet och mediumskap. Nu ska vi ha så här battle, vem är roligast, Pierre eller jag? Nej, utan jag menar på att det man fick lära sig inom stand-upen, det är ju det här att den här kulturen, att männen drar männen. Till exempel om du, Pierre, får ett gig på tv eller en större scen och det kanske behövs någon komiker till, så är det mycket, mycket lättare att männen hjälper varandra till framgång än att männen lyfter fram en kvinna. Mm. Upplever du att det är likadant inom medialiteten?
Det kanske var så, men jag tror att det håller på att jämna ut sig. Och tack för det. Det är fler och fler grabbar som hittar till det mediala och sådär. Men det gäller att ha den här balansen lite lagom och inte bara spåra ur. Ja, så att
det är klart,
men det är en personlig utveckling. Alla har ju sin gudomliga plan. Sen kanske man inte kommer på exakt vad det är i ung ålder. Jag är 50 plus nu, så tänk om jag visste det jag vet idag. Tänk om jag visste det när jag var 35. Mm. Då hade det sett annorlunda ut. Men livet är ju liksom, det är en utvecklande resa. Mm.
Och så kan jag också tänka när man ser så här unga människor som du vet, går kurser eller tänker, fanns det om jag hade kommit på det här då? Men när tiden, allting har sin tid och allting har sin plan på något vis.
Jag tror det mer eller mindre att det liksom det kan komma lite sådär urspårningar på vägen och det kan också vara världsläget som kan också påverka oss väldigt mycket mer än vi tror. Den här alltså krigssituationer och negativitet i samhället som gör att man snappar upp det kanske i tunnelbanan eller på restaurangen, lunchen på bilprovningen tänkte jag säga. Men där står man själv så här, hoppas den går igenom biljacken.
Ja, exakt. Och så jublar man när de säger, din bil är klar nu. Man får
snack om yin och yang liksom. Man är svart när man gick in och vit när man kom ut.
Men för jag tänker så att du har ju varit framgångsrik länge. Och när vi ändå pratar om så här utveckling, är det just att det hela tiden händer nya saker runt omkring det så gör att det aldrig blir tråkigt?
Jag kan väl säga så här, jag jobbar nog för mycket, jag jobbar också ideellt, det vill säga att man jobbar gratis. Men sen när man startar eget företag så kan man inte jobba gratis, för det är moms och det är skatt och det är skatt igen. Så att det är tuffa pix, så att man kan inte jobba för mycket gratis. Sen är ju, jag tar inte betalt alltid för själva ämnet, men man tar betalt för sin tid. Tid är ju ändå pengar det också, för att tid är viktigt också för rekreation, att ladda sina egna batterier, för att det är lätt att få utbränd symptom, i alla fall jag, och jag vet många med mig, jag vill inte säga någon namn, men det är många medier som också har varit utbrända, för att man tar in många personers lite tuffa energier, så det är inte alltid en dans på rosor. Visst är det coolt att få olika budskap som verkar stämma enormt, fast man inte ens visste vad man fick det ifrån, men och att det stärker personen i nuet. Men det är också väldigt energikrävande. I början så blir man nästan hög på det. Då tycker man att det är så himla bra. Jag har en tjej som, ett exempel här. Hon höll på med healing ett år. Hon bara, Pierre, fattar inte, du kan vara så trött jämt. Det här är ju fantastiskt. Jag bara, efter ett år, hon så utbränd så hon knappt kom ur sängen. Förstår du vad jag menar nu? Förlåt, jaha, det är så här du menar. Ja.
Men det är nog lätt att glömma bort det, för det är precis som du säger, jag känner igen det själv från, så här, du vet när vi var, man har varit på kurser och grejer och man, det går så himla bra och man blir, ja men det är som att hoppa fallskärm, alltså du får ju ett adrenalinpåslag och man bara, shit,
har du hoppat fallskärm? Har du hoppat fallskärm? Har du det?
Har jag hoppat fallskärm? Nej, det kanske jag inte har, men jag tänker mig att det är
Jag trodde nästan det. Det skulle säga att Pelle Smin, han såg så här jätteerfaren. Ja.
Wow.
Av en bråkdel av en sekund funderade jag på om jag skulle drönröva det. Men jag kände, nej, ärlighet var det lägst. Men jag tänker mig att om man hoppar fallskärm så får man ett duktigt adrenalinpåslag. Och precis den känslan är det.
Jag är lite källkritisk idag, jag ber om ursäkt.
Ja, det har ju inte vanligheterna, men det är välkommen.
Men det är väl klart.
Mm. Nej, men det är bra. Källkritik är bra tycker jag också. I dessa tider läggs ut så mycket desinformation också.
Ja, verkligen.
Men då vill jag verkligen ifrågasätta dina framträdande om det ändå är okej att vara källkritisk. Jag var ju första gången på, du har ju de här seanserna i Gävle runt december varje år.
Ja, det är ju sådär. Ja. Och ganska tidigt i december så att julbocken inte hunnit brunnit.
Exakt, så att vi får ta det. Men det som var så surt, det var ju när jag satt där. Och det gick, alltså det är ju så klockrena budskap. Och det är så, bevisföringen är ju så stark. Så då sitter man och tänker så här, är det här uppgjort? Men sen så använder jag även min logiska hjärna. För jag tänkte att om det var uppgjort just den här gången när jag var där. För du levererar ju, för de lyssnare som inte har varit med på din serie så kan jag ju nämna att det som är så starkt med beviser, det är dels att du kan ju till och med säga gatunamn folk har bott på. Du vet ofta.
Ja, men det händer inte så ofta.
Nej, fast jag har sett det här live. Ja. Och det roliga var ju där.
Hon får inte betalt för att säga så här.
Nej, jag får verkligen inte betalt. Vi var fler, så att det finns fler som kan bevisa att det är. För vi har pratat om det här så många gånger förut, efter showen. Det var en kvinna som fick budskap från sin avlidne son. Och för du, Pierre, jag vet inte om du minns det, men för att bevisa att det var hennes son så sa du vilken adress han bodde på. Mm. Jag minns inte om du först hade skrivit det på blocket. Låt oss säga att han bor på Drottninggatan 18, skrev du. Och så säger den här kvinnan, nej, det stämmer inte. Han bodde på Drottninggatan 16. Och du var så här, fast nej, jag vet, nej, jag skulle vilja säga, han säger 18 till mig. Och mamman då, nej, han bodde på 16. Och det blir nästan så här, först tänkte jag då, jävligt skickligt att plocka Drottninggatan bara där. Sen om det är 16 eller 18.
Ja, det är
liksom,
visst samma. Det...
Ja, exakt, då är det så skitsamma. Men historien slutar ju med att mummel. Efter ett tag så säger hon så här, det var nummer 18. Så här, för att det, typ, det var någon som bredvid så här, han har rätt. Och det var
jag
där
kommer inte ihåg riktigt allt.
Ja, det där. Sen kommer jag också ihåg... För då blir man också så här, men hur fan kunde jag veta var liksom bor någonstans och pricka numret? Sen var det en äldre herre som det gav budskap till. Det var ju från hans avlidna fru. Och den här mannen, han måste ha varit så här själv mellan typ så här 85 och döden. Och då tänkte jag också, om det var riggat, då skulle inte jag välja en man som inte hör någonting. För det var varje sak du sa nu för att bevisa, till exempel att hette din fru Anna-Lena till exempel? Va? Skrek han tillbaka och så fick ju döttrarna så här, jo, Pierre undrar om mamma heter Anna-Lena. Ja, hon heter det. Så här. Och sen nästa så tänkte jag, dåligt riggat, då skulle man väl ta en som är lite rappare. Eller... lite så här, vad säger han? Men det var ju fantastiskt just det med att, dels för att du använder i blädderblocket också, att du först skriver på blocket.
Ja, och sen, men det kan ju bli fel. Jag har ju liksom fått, jag hör ju så här Ulla Bella liksom, 8888. Ah. Det kan ju vara att personen född 88 eller bodde på gatan 88. Så det brukar vara någonting i det.
Ja, just det.
Men det häftiga är när folk köper biljett så kan en person köpa då 5 biljetter.
Ja.
Och väldigt många gånger av de här som jag gick till, då hade deras kompisar köpt biljetten. Och det är onumrerat, jag har ingen aning vilka personens kompisar är. Förstår mig rätt då. Så att det är ganska mycket sånt. Sen finns det andra som har bokat direkt och så vidare, där väldigt mycket mer information individuellt kan komma, eller om man har en app där de köper. Men jag går inte in på det. Det kanske funkar bra för dem, vad vet jag. Men i alla fall så där är ju också ett exempel. Mm. Och många gånger när det kommer, jag har gått till män, men jag har gått till andra människor som aldrig har varit på seans. Utan det är någon som har tjatat med dem eller har fått en biljett i sista timmen. Det är omöjligt för mig att veta ens vem det är. Och då faller det här greppet att man kan ha haft lite tur, eller man kanske hörde någon inne vid receptionen som sa, hoppas mormor Agda kommer idag. Och så kan man ha snappat upp det undermedvetet. Men de andra 90% då, det där blir skillnad.
Det blir skillnad.
Men om vi lämnar själva seansen lite och går in på till exempel det okända, att gå ut i hus och hem där det är,
just det.
Där det andar, fast där det kanske andar som inte gått mot ljuset, för det är lite same but different. Och där är det fina att barnen kanske var på dagis eller var hos mormor eller någon när vi har varit där och filmat, och sen har jag tagit bort de här energierna och barnen kommer. Det här hände bland annat i ett ställe i Stockholm. Och sen även i Skåne, ett väldigt, väldigt känsligt och fint avsnitt. Båda de, det var söner, som sa då, pappa, monster är borta nu. ja, men det är en kille som heter Pierre som jag tog bort det. Åh, tacka honom. Och liksom, barnen sov 3 veckor prickfritt. Ja, barnen sov så bra så att det blev en lilla syster också, kan jag säga. Ja, att, ja, ni förstår. Mm. Så bra sov den pojken så han fick en lilla syster sen efter 9 månader.
Fantastiskt.
Men hur många säsonger har du varit med i det okända?
Jag vet inte, men jag räknade att jag var med i 33 avsnitt. Då hjälpte jag Vendela ett avsnitt och Birkan ett avsnitt. Sen har jag hjälpt efteråt, men det har inte visats på tv. Ibland så kan det behövas rätt person på rätt plats. Mm. Ibland så kan vi som medium ha en dålig dag. Mm. Och ibland så är personerna som bor där väldigt öppna, så att har vi tagit bort något så spökar efter 2 månader igen, för då har de fått med sig någon från puben eller eller gallerian eller vad det kan vara. Så att det är inte bara jättelätt att vara medium, utan en del människor som vi möter är ju också väldigt öppna. Kanske de inte alls ska hålla på med medialitet, för de är inte
mogna. Jag minns faktiskt ett avsnitt specifikt som jag såg där du medverkade. Det var en familj där jag tror att frun i huset hade gått bort och mannen levde där med sin dotter och hennes man.
Och det var precis det
neråt avsnittet,
ja. Jajamän. Ja. Du har bra intentioner, Pelle. Du snappade upp att jag satt och tänkte på det.
Man är ju lite sådär medial och sånt.
Nej, men där var det ju en son.
Så det var fantastiskt.
Och där tog jag bort en gubbe som hade stört honom väldigt mycket. Och det intressanta var att han var ju född samma datum som mig. 5 januari. Mm. Så jag fick ju upp mig själv först där, när vi satt och hade seans. Och det stod ingenting när han var född. Och sen, till skillnad på allt, så var den här mannen Rune en fantastisk fin människa. Mm. Han var ju i ett garage, ett uthus, och gömde sig där och ville ju absolut inte vara med på den här produktionen.
Aha, aha.
Men då dök ju hans avlidna fru upp. Jag har haft lite kontakt med dem och han har ju känt av henne flera gånger då. Jättefint faktiskt.
Jag tycker det också illustrerar så himla, vilket, liksom, så tydligt vilket läkande det kan vara för en person. För man förstår ju det, han blir väldigt påverkad av det här, och man förstår ju att det ligger ett, på något sätt ett helande i det för honom som person också.
Ja, jag måste ändå tillägga att jag tror inget seriöst medium säger att de kommer tillbaka, alltså i fysisk form, och visa sig så att vi kan se dem, att alla kan se dem liksom. Det är inte alltid det sker. Däremot lever själen vidare på något sätt. Om den kommer tillbaka och hälsa på, eller om den är på något annat uppdrag eller så, det vet vi inte alltid. Vi kan inte bestämma vem som kommer. Vi kan öppna upp så får vi se vem som knackar på. Så gå inte på ledande frågor när så kallade medium säger, vem vill ha kontakt med? En kompis eller någon släkting eller liten datan, vem vill ha kontakt med? Nej, men öppna upp för att se om som knackar på och se om det stämmer. Mm. Det är lite bättre då, för låt andevärlden välja kanalen.
Mm.
För ni två har ju haft en liknande upplevelse. Det har, det har ni. För du har ju sett, du har ju skrivit i den här första boken hur du såg din bror.
Ja, min äldre bror som tog livet av sig.
Och då tänker jag, Pelle, du hade ju någon gubbe, det var inte din brorsa, men du har ju också sett med fysiska ögon. Och bägge har ni varit i sovrum när det hände.
Jag vill bara lägga till lite grejer.
Men vilket jag har en teori om, att man är kanske lite lugnare. Man har lugnat ner sig, man ska chilla, man har somnat eller man kanske vaknar. Det är inte ett stressmoment, eller man är på jobbet eller på gymmet. Eller. Det är lite lättare för dem att visa sig eller ta kontakt om man är...
Mm.
För är det så du får liksom den informationen? För den är ju så pricksäker, det här med adresser och när de är födda, vilket telefonnummer de har, allting. Hör du det i huvudet eller ritar de upp det åt, eller hur får du in det här?
Nej, de som har gått kurs hos mig känner igen mig. Jag har ju förbundna ögon så gott som nästan jämt när man gör en sån övning. Och sen så får alla skriva en namnlapp och lägga en burk, så tar jag den och sen ger jag den till någon som sitter bredvid. Och visar sig att det står den här hjälpassistentens namn, då får man ju ta en ny lapp i burken. Så att det blir utan rimliga tvivel att jag vet inte vem som sitter framför.
Mm.
Så det är en av 20 personer som sitter framför. Och så får jag kontakt med den, fast med förbundna ögon och så vidare. Men då kan det ha blivit så här att då får jag en bild på Magnus Härenstam. Men då är det inte Herrenstam, utan då är det Magnus, den här gubben hette, eller killen hette.
Ja, just det. Mm.
Eller han älskade Magnus och Brasse. Mm. Men då får man ju kanske kläcka ur sig det.
Ja.
För då får jag den bilden i skallen. Så det underlättar ju att ha sett mycket teater, lyssna på musik, sketcher, färger, gillar att laga mat. Alltså, förstår du?
Allmän
för ju större du, bildbank du har i din mediala jukebox, i ditt hjärnkontor, ju lättare kan de penetrera, skicka en signal som ett emotionellt MMS, och det går väldigt snabbt.
Det var ett jättesmart tips alltså, att tänka
och i ett annat fall så skickade den här då, det var en morfar, men jag fick inte till mig exakt så här vad han hette, men ja, det var en äldre herre och lite tunnhårig och lite röd näsa. Ja, det kunde stämma på många, men han visade en sportbil och jag tror att den är röd, för han visade en tomat, men jag såg tomaten i svartvit när jag blundade. Men jag tänkte då, en mogen tomat röd. Hon bara, ja, han älskade sin Ferrari. Och det var den röda, bla bla bla. Och då tog jag det på det, fast jag inte fick namnet hans.
Ja, just det.
Så att ibland kan det vara klockrena, två bevis, det räcker, men man vet att det är den.
Ja, exakt. Ser du någon här runt omkring mig nu? Eller, nu kuppar
det är dejt på gång. Med Maria är väldigt röd i ansiktet. Men det beror inte på att hon är generad eller klimakteriet. Det har Pelle vi sagt. Det beror på en häftig laserbehandling.
Ja, jag gjorde det. Ja, alltså forever young, säger jag bara. Mm. Pelle gjorde det här först. Och så är jag ju en jag.
Nästa
säger
gång
det.
Får jag prova den.
Ja, absolut.
Har Pelle provat något nytt som jag också måste göra?
Nej. Det har jag inte gjort, inte sen sist. Jag ska upprepa det här lite. För nu.
Ja, men det konstiga är ju att när du säger så här, jag har gjort en rolig grej. Det här visade du aldrig för mig, att man sitter och baddar sig med iskalla handdukar som ligger i frysen.
Nej, men jag gav dig en fet hudkräm. Men nu har ju du tydligen fått order om att du inte ska smörja in dig.
Nej, men jag ska smörja in mig när jag ikväll när jag kommer hem, mina kollegor. Men varför berättade du inte om den här delen av processen när man sitter och baddar sig själv i ansiktet med en kall
handduk?
Jag
har inte gjort det i ansiktet, så du kunde inte göra
det. Men det är tur att jag vet det också. Och så jag tänker, du ser ut som en väldigt, väldigt ung mormor. Och jag får inte betalt för att säga det. Men hade inte jag vetat att du hade gått på den här behandlingen innan det här avsnittet, då hade jag tänkt så här, hon sitter och svettas och bandar sig och grejer. Och jag tänkte, ja, men nu håller jag god min, va?
Ja.
Men det var,
tror du att jag hade flörtat? Att jag sitter och flörtar med lite med dig så här, blir alldeles
nej,
röd?
Det, nej, det tror, nej, jag det inte. Tror du inte. Men jag tror däremot att det hade klimakteriebesvär. Fast det har du inte ens.
Nej, inte än. Som sagt, jag kan fortfarande göra barn.
Ja, tack för infot.
Okej. Men som sagt, det var lite högt och lågt och vi spårar lite här. Men
faktiskt.
Det där sista avsnittet, det var att,
det var ett fint.
Att det kan att det gör skillnad när man ändå får ett budskap. Och jag tror att de flesta medium, även fast inte det blir 100% bevis varenda gång, så tror jag att avsikten är att mildra sorg så personen ska orka med nuet och framåt.
Trots
den här sorgen, att det finns något hopp, det finns någon längtan att vi kanske ses igen. Och den tron kan ändå flytta berg, va? Att man ändå ger människor hopp på det. Sen finns det ju självklart, det pratar om betalning och så vidare, men jag tror ändå att en del säger pengar och energi, och ja, vi betalar räkningar och vi måste någonstans bo och äta, så det är självklart. Men hutlöst betalt, där brukar jag rygga.
Ja.
När det börjar kosta 1000 lappar för ditt och datt, där börjar jag rygga. Nu menar inte jag en helgkurs när det är fika och papper och allting ingår och lokal, utan jag menar en sittning.
Exakt.
Där börjar jag rygga. Men vem är jag att döma hur mycket de har betalat för sin resa dit? Det kan vara väldigt individuellt.
Exakt.
Såklart.
Men jag ville prata fler tv-program.
Ja, men
fast du såg ut som att du ville prata.
Nej, nej. Oh, inte ska väl jag ta plats.
Men gör det. Kan vi göra så här? Om jag bara springer och bara hämtar en ny handduk.
Ja, gör det.
Antingen sätter tekniker in en bossanova. Ge mig,
ja, bossanova.
Ja.
Elvis som sjunger. Ja, det blir bra.
Ja, jag var bara lite intresserad av det här. Alltså, jag undrar lite över det här, för du nämnde här att det kan finnas själar då som inte har gått vidare eller som stannar kvar. Och där har jag uppfattat som en min resa att det finns liksom som två olika skolor, nästan. Att en del menar att de kan liksom stanna kvar, och andra menar att nej, när vi dör så går vi alltid till ljuset. Är det något du har hört också? Eller?
Ja, men de har visat att det sker ju inte alltid. Vilket kan bero på att personen var materialist och byggde huset till exempel. Det kan ju också bero på att ett sjukdomsförlopp som gick snabbare än det var tänkt. Och vad menar jag då? Jo, att de har ju berättat många som jobbar inom sjukvården att patienten är nära döden men börjar prata om att vad gör mamma här och pappa här? Jo, men de är där och väntar på oss för att ta oss mot ljuset i den här mobila portalen kan man säga. Precis lite som vi sitter här nu på ett ställe där de här tandläkarna åker ut till de äldre och fixar tänderna. Skitgrymt. Men just att i det här sammanhanget så är det våra nära och kära, eller några stycken som vi ändå vet vilka de är som har avlidit, de möter upp oss. Men det gör de inte alltid i en trafikolyckasituation. Och jag har haft seanssittningar med personer som vars släktingar har dött i tsunamin. Och de andarna sa till mig, vi skulle inte dö. Men vi har inte tagit hand om moderjord tillräckligt väl. Så att tsunamin eller stormen eller var översvämningen blev värre än det var tänkt. Det har funnits monsunregn alla tider. Men förstår ni vad jag menar? Det blev värre och värre än vad det var tänkt. Det är så de sa till mig i alla fall. Jag glömmer aldrig i en sittning när det var att de hade kuvert med sina fotografier på de avlidna och jag kände av. Och så fick jag kontakt. Det var som en telefonkiosk. Det är inte alltid det funkar. Sen sa jag en sak som hände som de har inte skrivit någonstans. Då sa jag så här, när ni var där på minnesplatsen så kom en liten hund och bet i benet, i byxbenet och drog i det. Och då sa hon, herregud, det där kan ingen veta. Och det var den här avlidna personen som kom med hundvalpen och gav det tecknet. Eller lockade hunden med någon slags energi. Så hunden kom till dennes ben av allihopa som gick på den där minnesgrejen då i Thailand. Så det är också så här häftiga grejer. Det var som pricken över i.
Ja, och bara, jag tycker bara den berättelsen. Även om jag själv aldrig skulle ha fått komma till ett medium eller träffa någon som kan prata med en avliden. Bara den historien du berättar gör ju att man får tröst. Alltså att man kan ju tillgodose det även om budskapet är till någon annan. Men jag tycker just såna där historier gör ju att det känns tryggare för mig.
Det tuffa som kan vara väldigt svårt att ta upp. Och det är när det har hänt olika trauman som då kanske en ganska ofta en manlig avliden släkting vill be om förlåtelse för. Men det sitter så djupt för det kan vara väldigt sjuka, destruktiva saker. Och det är inte lätt att förmedla.
Nej.
Där får man bita sig i tungan både en och två gånger och vara väldigt pedagogisk. Och kanske inte alltid säga det. För sitten är inte redo att höra eller våga ta itu med det.
Nej, just det.
Men jag fördömer ingen som kommer till mig som har varit med om väldigt knasiga saker i sin uppväxt. Utan jag har ju tystnadsplikt där liksom.
Ja.
Däremot har jag träffat så många människor. När jag tar exempel i mina böcker så kan det stämma in på flera som har varit hos mig hundratals. Så att...
Och det leder egentligen till nästa fråga som jag tror också att många lyssnare sitter och klurar på nu. Det är, tar du emot privata sittningar idag?
Jag har haft lång paus med det därför att jag tycker ju inte att en timme räcker att ta itu med någon som har haft problem i 5-10 år. Och sen så försöka att inte bränna ut mig. Men några få, 2-3 sittningar per termin där det är väldigt akut. Där det verkligen inte går för familjen att få ihop ett levande i nuet.
Mm.
Där kan jag ibland göra ett undantag. Och kanske blir jag ännu piggare i framtiden.
Mm.
Men jag har ju en del saker på min agenda 2024.
Exakt, och då tänkte jag, ja, om jag kastar ut ett ord som spökjakt, vad säger du då?
Enormt energifyllda platser. Och härliga ungdomar, jag var äldst. Härliga ungdomar och influenser som har mycket viljor och rädslor och skratt. Så att det är en väldigt häftig grej. Och ni som nog inte vet, för att jag är med i, kan man säga, The Best of Spökjakt säsong 6 som visas 2024. Där jag får haka på och besöka de värsta ställena. Och det var ta mig 17 nog bland det värsta jag varit med om. Jag har en liten grej till som kommer i en bok som jag varit med om, som inte hade med spökjack att göra, som var grönjävlig. Men det jag lovar, det är en säsong som tittarna inte vill missa.
Det är så.
Wow. Folk frågar, ja, jag som jobbar så mycket ljus och kärlek och försöker leva som jag lär, så blev det en utmaning att vara med på det här där det är ganska mycket mörka energier också. Mm. Så det var en utmaning. Och jag kanske berättar mer om det i ett framtida podcastavsnitt.
Ja, det vore ju fantastiskt roligt.
Ja, snälla. När det har visats också på tv, så att vi kan kommentera lite kring det.
Ja, verkligen.
Vi kan passa på också. Vi har ju vår fina assistent Angela. Hon kanske hör det här avsnittet nu. Och så skriver
Angela.
Angela, skriv upp det här. Att nu är din tur att ta över stafettpinnen och jaga Pierre, för att jag har varit på Pierre så in i helvete.
Ja, men det är många som har frågat om poddavsnitt. Men jag tänkte, vad ska jag tillföra om det blir kaka på kaka på kaka på kaka? Ja. Men jag tycker också att några ratade mig i poddar när jag frågade förut. Och sen blev jag mer och mer känd. Då jagar de mig och då tackar jag nej. Mm. Kanske envist, men nej. Mm. Ja. Men jag vill gärna vara med i ert uppvaket podcast, för ni är härliga människor.
Ja, vad roligt.
Ja, men det är en knasig humor, men empatin hos Pelle och en baddande Maria, det lyser igenom i positiv bemärkelse. Det gör det.
Ah,
ja, jag tror många uppskattar just för att nu sitter vi liksom och bara pratar med dig, för det finns inget manus, det finns inga frågor som vi har skickat eller mejlat eller nej, utan vi tar det här på uppstuds.
Mm.
För att vi tycker att det blir mer genuint och äkta.
Ja.
Att det blir vad det blir.
Faktiskt.
Men är det något annat som händer 2024 förutom spökjakten?
Det blir jag ska ha en stor chans i Skåne. Sen så blir det några få kurser, helgkurser. Sen eventuellt blir det en kurs också i personlig och medial utveckling i Spanien under våren. Men sen ska jag försöka jobba lagom. Mm. Jag är med i tidningen Nära och frågesida, frågekrönika där i varje nummer. Och ibland så är det till och med 4 sidor, vilket det var senaste höstnumret här. Och sen så siar jag varje år i deras almanacka kalender kan man säga.
Men brukar du gå tillbaka sen och titta vad du har sagt?
Ja, det har stämt väldigt bra.
Ja.
Sist så säger jag ju bland annat att en väldigt uppstående person, högt uppsatt person skulle avlida. Och lite andra saker.
Vem tänkte du på då? Bettan eller?
Nej, det var nog Prigozjin. Den här Magne-gruppledaren.
Aha. Jag tänkte direkt på Elisabeth, så hon är så stor för mig, för jag har sett henne.
Ja, i och för sig, det har du rätt i. Men, men det har kommit lite andra saker. Men jag har även siat i min bok Andra sidan, som har stämt in en del grejer. Om folk vill kika sen.
Ja. Det blir att
jobba lagom. Det är det som är måttet faktiskt. För att annars så är jag inte kvar som medium. Då är jag utbränd och kan inte hjälpa någon. Så att jag försöker inte vara nonchalant eller alldeles för introvert, utan det är för att man ska orka med.
Ja, det är viktigt. Man måste.
Och det sa ju Terry Evans till mig också, att Pierre, relax, liksom, glöm inte att ladda batterierna, för du kommer vara väldigt nära utbränd. Och jag tänkte så här, nej. Men tji fick jag och var utbränd i ett år då.
Uh-huh.
Så jag försöker att inte bli det nu, men det gäller att hitta sina egna idéer för att ladda sina batterier. Kanske vara utomlands, inte fästa loss eller någonting, utan utomlands för att gå och få lite D-vitamin och lugn. Men även meditera och gå på lite massage och försöka fortsätta med gymbesöken och inte bara fika.
Men ja, det är så svårt med de
där gymbesöken. Jag inte och röker inte, men fika, bröd, glutenfritt kan ju gå ner.
Ja, det är.
Fast jag har ju
Pelle nickar håller med här.
Jag lever i svårsynd.
Nej, men jag sitter och studsar, jag vill ställa en fråga.
Maria, har du någon liten fråga?
Ja, det har jag faktiskt. Det är tydligt, eller?
Ja.
Hur många av dina motorcykelkompisar har hört av sig? Jag vill att du ska hålla en seans för dem nu.
Bara 2 tror jag, men det stundar ju en begravning snart här. Och sen så är det en annan person som har avlidit som jag inte visste, men som dök upp hemma hos mig. Och gör en lång historia kort om lyssnarna nu. Det var nämligen så att i förrgår så skulle jag kolla på någon serie som ska komma som heter Kodnamn Annika. Så jag sa det högt. Annika stormar. Och in kommer en skepnad. Bara tjo. Och då kommer det en kvinnlig gestalt. Och hon säger att det är jag. Jag bara, vem då jag? Anki. Och att jag börjar gråta. Men vad har du avlidit? Jag visste inte det.
Nej.
Hon hade avlidit för ett halvår sedan. Så jag var tvungen. Ja, du vet. Det var helt sanslöst igår. Och min tjej började också gråta liksom. Och nej, det har varit helt, det var ett sån jäkla skillnad i rummet. Men jag har flera berättelser som har hänt på sistone. Och det, vi kan prata mer om det vid ett annat tillfälle. Men det är ju enormt många människor som har avlidit sista tiden. Och det kan man ju gotta ner sig i vad det kan bero på. Men vi har en teori, men utan att gå in djup på det här. Så det är tragiskt. Det är tuffa tider. Det är verkligen. Och då behövs det faktiskt lite humor mellan de här allvarliga snacken som vi har haft idag. För jag tror att det glädjer människor. Att vi glädjer många. Och jag tänker så här, jag hade en tuff period, tänkte sluta som medien faktiskt. Då hörde jag den här tv-kanalen av sig och åkte på en audition och gjorde rent ut sagt. Och då sa jag andevärlden indirekt till mig, Pierre, du ska inte sluta än på några år, din jäkel. Du får inte ta pension än.
Nej.
Okej. Och när jag tvivlar så går jag tillbaka till de äldre. De glömmer fortfarande inte ens idag att jag var där. Ibland så är det två söner och en dotter som har tagit av sig. Bara så du vet, så här, morsan glömmer inte när du var där med en bok och dittan och dattan. Och, ja, hon älskar dig mer än hon älskar oss. Vad ska jag göra åt det?
Ja, men det är väl fantastiskt. Det är ju sånt. Ja, det går inte att mäta i pengar, inte. Ja. Sådana möten.
Nej, men det var nog lite det också. Att det kan lätt hamna om materialismen. Men de äldre vill ju ha flera timmars fika pratstund om livet. Det behöver inte bli seans bara för det.
Nej.
Utan vi måste ge oss tid i det här stressiga samhället att värna om våra äldre. Och innan det här avsnittet har jag varit och käka lunch med min pappa i Stockholm.
Men vad lustigt, lustigt att du nämner det idag. För idag har jag haft den här diskussionen med en person som också har haft en sån här upplevelse. Att oj, vad många äldre som är ensamma. När vi just pratar om det här.
Fruktansvärt.
Att det är hemtjänst som kommer och hälsa på om man har tur. Då har de tid att sitta
lite. Ja, det är ju beviljad insats. Det är så minimalt med tid. Så det är bara in och vända med dammsugan. Och så det är väldigt snålt.
Och då är det
så är det. Och likadant läkarbesöken, då är det rullande band. Hej, tack, nytt recept, hej då.
Ja. Så man hinner inte bli sedd och tänker bara få sitta. Och jag tänker just att så mycket som du och jag pratar, Pelle, om ditten och dattan. Vad fruktansvärt om man ska sitta inne själv och inte få ur med det här.
Ja, du vet,
jag var ju, så fort jag är med om någonting, då måste jag ringa till Pelle och berätta allt det här, för det känns som att det måste komma ut i luften. Och Pelle, han kommer snart ha skyddat nummer. Och,
nej, det är så roligt när du ringer så.
Har jag hört det på ditt ord? Åh.
Nej, men han börjar ta betalt snart.
Ja, det terapeut. Kanske vore någonting. Pelle här. Att man kunde höra en liten swish kanske innan.
Swish, nu lyssnar jag. Ja, för idag vill jag ringa till dig, för de har ju lagt ner den här nummerupplysningen, så då ringde jag till dig.
Ja,
för
just det.
Dit kan man ju bara be att få lite
upplysning. Det går så bra.
Så då ringde jag Pelle.
Det går så bra.
Jag vill ha upplysning.
Oh, ja.
Men det ni kivas och skojar och vi skrattar lite grann här.
Mm.
Bara en sån sak, att man har någon att ringa och prata.
Exakt.
Lite strunt, lite positivt skvaller och kanske faktiskt ta en fysisk fika. För folk efter den här pandemin, eller vad vi kan kalla det, blev ju ruskigt trött på att sitta vid någon jävla bildskärm och snacka med folk. Folk vill ju liksom bara ge varandra en kram och bara ha godfika med mig här. Liksom att det jag känner också med det här med webbkurs och sånt. Det kan vara jättebra om man inte tar sig ut. Men jag märker när man har kurs vad folk tycker är roligt att träffas. Eller ett event. Jag fick ingen meddelande, men det var så roligt att träffa folk och lyssna på lite julmusik. Alltså, positivt.
Fast nu är väl din julseansen är väl slutsåld redan?
Ja, jag är tacksam för det. Och jag tror att det är lite karma där. För att under pandemin så var det väldigt många som inte hade covidpass och inte gick då. Så det stod ju väldigt många tomma stolar på en julseans för 2 år sedan. Så jag gjorde ju som så att trots att jag hade skattat för ditt och datt, så böt jag ut dem mot gratisbiljetter. Och jag tror att det var många som inte gjorde det, utan de här var det hävdade force majeure och ditt, eller ja. Men moraliskt sett tänkte jag att nej, jag går back förra julseansen, så kanske det går bättre sen. Och tack så mycket. För nu blev det slutsålt 2 månader innan utsatt datum.
Så vi hann inte köpa biljetter på det, för jag hade ju köpt då när det
var. Till råga på allt så kommer jag skänka 2000 kronor kontant från egen ficka eller från någon som har hjälpt mig eller skänkt. Och det brukar vara lite känslomässigt när jag frågar vilka lever på existensminimum. Det är, sist var det 4 som räckte upp handen, då får vi dra lott. Så att säga. Så att jag försöker alltid ge någonting. En liten tacksamhetsgrej som jag har. Och det folk inte förstår där ute, det behöver inte vara så märkvärdigt.
Nej, ofta är det någon, det lilla,
att man
det
finns,
enkla.
Att man känner sig lite behövd. Och att man får prata ut, gråta ut. Men att sitta i sin ensamhet, det är ingen höjdare.
Nej, det är fruktansvärt.
Och jag som går en kurs i attraktionslagen, jag förstår ju också så att det är så många som ber om att få. Men jag tycker nog första frågan man ska ställa sig, ja, men vad är du beredd att ge då?
Och vad är du tacksam för att du har idag? Det finns folk som inte råd att betala hyran. Så jag är ju tacksam att jag har till det och mat på bordet och kan tanka bilen. Är ni med? Så att det är riktigt tuffa tider där ute. Jag tror inte en del riktigt har förstått det ännu.
Nej.
Men nu kryper det på liksom, och det är tufft att se.
Faktiskt. Men du hjälper ju också många. Jag tänkte på din berättelse för någon avsnitt sedan om kvinnan på ICA, eller vad det var. Har du sett henne något mer eller?
Nej, jag handlar på igen. Jag hjälpte en kvinna lite, jag skulle vara hjälpsam. Det slutade med att hon tog sin permobil och körde över min fot, och jag kände så här att
det är därför haltar det här.
Det här med att hjälpa, jag vet inte, det kanske inte är min grej.
Nej.
Plus att Pelle, han är väldigt ironisk när han kallar mig för healinghjärta. Så anlita inte mig till någon healing, utan det är alltid Maria healinghjärta, säger han.
Nej, men jag har haft det där tänket att när jag har varit på banken eller om det har varit apoteket till exempel, så tog jag ju 2 biljetter så här. För det är så kul att se en tants min så där, att nu är det din tur.
Nej, det är ju 40 minuters väntetid här.
Nej, nu är det 40 sekunder ska jag säga. Det här har en biljett och nu är det en tur. Men hur är det här? Jag tog den åt dig förut, för det var alltid glädjer man någon. Det skulle man ha på film, för det är skitroliga.
Vad roligt.
Vilka roliga YouTube-klipp. Pierre i vardagen, mitt liv som medium. Och sånt kan jag göra liksom. Det är inte bara man håller upp dörren eller reser sig för någon på bussen. Utan det där är också en kul grej som jag ofta gör.
Vilken grej.
Men ibland om man har hjälpt någon på livsmedelsbutiken, så ska jag hjälpa och packa det. Bara, nej, det där är mina varor. Men jag ska inte sno dem då, men jag ska hjälpa och packa dem. Vi har jobbat med det här när jag var ung. Det är som en jävla Tetris. Man lägger Tetris i påsen. Så fick man visst in allt i en jäkla dyr, svindyr 7-kronors påse liksom.
Och nu får du bara en käpp över näsbenet.
Nej, men de är nästan så här. Ja, men alltså, artighet har blivit så, ska jag säga, sällsynt.
Ja.
Så att de antingen tar det för en stöld eller så tar de det för en flört.
Men visst är det konstigt? Jag tänkte på det när jag hade hund, var ute och gick, och så ser man en annan som hundarna kanske hälsar på varandra eller någonting, och så, eller man bara säger hej.
Ja.
Och då kan folk titta på precis som att man vore liksom sjuk i huvudet.
Ja.
Typ som, alltså rygga nästan.
De drar kniv.
Alltså. Man bara hej hej. Alltså,
ja. Alla hundar drar kniv.
Ja, så.
Är inte det konstigt? Vadå, alla hundägare har kniv? Det har vi väl inte?
Nej, men det är väl det de tror.
Mm-hmm,
om man säger hej. Då drar man vid kniv, det är väl nästa steg.
Nej, men inte typiskt svenskt. Då, jag har varit i Spanien en del, så kan man säga buena dia! Och så tänk, vad fan, jag känner inte henne.
Nej.
Och är det någon osäker då, jag har stött på några som är i svenska par då, som har gått förbi, och så säger någon ganska het, söt spanjorska sådär. Då hör man då den svenska tjejen titta på killen. Vad fan är det? Han flörtade med dig förut när jag inte är här. Han bara, nej, jag vet inte vem det är. Men vad jag menar är att det är mycket glädje utomlands. Att man hejar på alla.
Men
det är nästan så att man känner dem, fast det är första gången man ser personen.
Mm,
och det är ju inte svenskt.
Nej, det var lite osvenskt.
Det är inte så mycket man gör i Sverige. Så att jag förstår att vissa svenska par då som gick där på strandpromenad reagerade.
Jag fick ju en sån här konstig tvångstanke när jag var på ICA Max. Allting hände på ICA Max, ni hör ju. Det är enda stället jag träffar folk.
Men man skitsamma. Kan nästan tro att de är sponsrade. Men
ja, exakt. Ja, det kanske var en annan livsmedelsbutik. Men jag kom, för att jag har haft den här fantastiska appen Tinder.
Ja,
jag
vet inte om det, just det.
Om folk känner till. Men det går ut på att man liksom swipar. Och sen när man ser något snyggt.
Det främjar ju en sån sund människosyn, har jag märkt. Det här att nej, bort med den, bort
jo,
med den.
Jo, fast jag är inte, alltså sen nej. Är det ju betraktans öga vad man tycker är fint.
Såklart. Ja.
Men först vill jag bara berätta två saker om Tinder. Det ena var att jag hade en tvångstanke, eller jag nästan liksom sa högt varje gång det kom någonting. Då sa en sån där, tack! Det blev som en röst i huvudet. Att det var nästan som att jag satt med en katalog. Shopping
eller fika med.
Ja, exakt. Att man nästan beställde ut att en sån där, tack! Och så svarade jag. Men, och sen var det en annan när jag var inne i någon livsmedelsbutik och så ser jag ett par, alltså ett ungt par, de är runt 30. Och då tänkte jag hur det skulle gå till om jag bara hoppar fram och bara, men hej, det var ju dig jag såg på Tinder. För att hur ska han någonsin kunna bevisa att han inte har sin profil på Tinder?
Uh-huh.
För hur söker du liksom upp någon på Tinder? För du kan ju inte söka på namn eller liksom.
Mm, okay. Nej.
Och då, men jag ville inte skapa kaos, men jag tyckte bara en kul grej. Men...
För den jag kanske
måste
idag.
Klippas bort liksom.
Nej, det här är bra. Jag vill bara berätta mitt innerst. Så här funkar jag.
Ja, men det är fint.
Men jag har inte gjort någonting. Men jag vill bara säga att så här kan det pågå i mitt huvud. Så att jag har en kamp med mig själv. Jag har kamp med andevärlden och mig själv och alla andra. Men nu har jag raderat appen så ni kommer inte hitta mig. Nu har jag lagt ner det. Ja, det var kul så länge det var.
Det var faktiskt en sak till som jag tänkte jag skulle behöva nämna. Och det var den här, jag älskade det programmet. Det var många år sedan, men det gick en serie som du var med i som hette Akademin för det okända. Det tycker jag var väldigt roligt att titta på.
Ja.
Var det lika roligt att vara med?
Ja, men det var det väl på sätt och vis så där. Men jag var ju väldigt ung och obalanserad och spraddig och spretig. Så att jag var väldigt ung.
Okay. Mm-hmm.
Jag hade inte ens fyllt 30 liksom.
Nej, men redan
det
där.
Jag var väldigt nymedial. Mm. Så att, idén var väl lite intressant sådär. Men samtidigt så är det lite svårt kanske att tävla medialitet. Jag vet inte.
Jo, men det är klart det.
Det finns ju så mycket. Medialitet är så mycket egentligen. Det är allt från SIA till och andekontakt till och healing, alltså det är så mycket den röda tråden eller kanalen är lite same but different, så att det kan vara svårt att tävla i, så att säga.
Men hur halkade du liksom in i rampljuset i form av just TV?
Det var flera som frågade om jag skulle vara med, men jag tackade nej för jag tyckte inte att det var tillräckligt bra. Och det blev egentligen att jag var lite besviken med att jag åkte ut som 11:e person av 200. Så jag snubblade på mållinjen. Men jag tror, vet inte, jag kanske inte var mogen för uppgiften. Ja. Jag var för ung och hade nog svårt att stänga ner. Mm. Men som sagt, jag var väldigt ny med utveckling. Jag ser ju människor som är lika mediala som mig, några stycken. Men de också kanske behöver landa, jorda sig.
Ja.
Så det är en del av utvecklingen. Så är det.
Ja, men du som utbildar liksom, och du har dina kurser och det, du måste ju också se någonstans att alla kan inte få allt på en gång. Det måste ju
nej, men så är det. Det är väl kanske av 15 personer så kanske det är 3-4 stycken, 2-3 stycken som ploppar upp som är, man blir så här jätteimponerad. Herregud vilken förmåga de har. Jag blir så stolt och tacksam att de personerna har valt att mötas under samma tak som mig. Vad det nu kan vara, Folkets hus eller kompani där. Eller vart jag befinner mig. Så det är rätt häftigt. Men sen är det också så här att ni får tänka på att jag blev ingen medium, blev ingen healer, jag blev ingen spå eller siare eller fjärrskådare. Men de fick vänner för livet. Så andevärlden såg till att ni skulle hamna på kurs för du skulle i vuxen ålder få en bestis. En sån här som du lite har i Pelle, att du ringer när det är jobbigt men också när det är roligt. För det är väldigt många där ute som aldrig haft en bästis. Mm. Det låter lite fjantigt, lite fjortis, men det är det inte.
Nej,
för det är jäkla viktigt att ha en bästa vän att ventilera med. Som inte fördömer att bara, hur kunde du snubbla, hur kunde du ha köpt den där äckliga citronen. Mm. Nej, men förstår jag menar att varför det är lite surt i vardagen. Mm. Så att den där personen kommer att lyssna. Mm. Vi behöver egentligen inte mer för att klara vardagen. Lite terapeutiska, pedagogiska vänsamtal också. Men som finns där när man mår dåligt. Men det är väldigt många som finns när man har biljetter till röda mattan.
Ja,
och,
då kommer
och, ja, då är det lättare.
Och jag säger, jag dricker inte. Nej, men kan jag få de biljetterna? Ja. Det var ju så förr när jag blev lite mer inbjuden. Nu har jag ju så tråkig, jag dricker ju inte längre. Men det gör inte min tjej heller, så jävla skön.
Men vi kan ju kanalisera lite, för då om vi pratar vänskap och så här. Jag, på min mage har jag ju massa så här kompistatueringar. Ja, det är inte alltid att mina kompisar har liknande tatueringar. Men om vi ska kanalisera här nu. Om vi skulle säga att jag gör en kompis-tatuering som ska på något sätt symbolisera Pelle, vad skulle det bli då?
Att du skulle gå och tatuera den och...
Ja, exakt. Vad skulle jag tatuera då? Så här, Pelle, så här, när du ser någonting på min mage så tänker du, ja, det där symboliserar mig.
Svårt att säga, vem vet hur Gud ser ut? Nej, jag vet inte.
Det finns idag finns det en fjäril med en hormonspiral. Det är en. Sen har jag en trollslända. Som på något sätt skulle symbolisera evig vänskap och så visas att trollslända lever bara en dag. Okej, blev lite tokigt. Och sen har jag en fjäder.
Ja.
Vad vill du ha, Pelle? Jag sätter det på.
Nej, det får jag fundera på att återkomma.
Du kan inte bara säga spontant. Nej, du har inte gått att fundera på det här redan.
Nej, alltså. Det ska du ha kvar sen, så det kan vi inte bara...
Jag får ju in en liten grej, och det är mer som konstnär då att du har en färgskala på något sätt. För du är ganska mycket... Du har mycket humor, du är ganska mycket framåt, du är spontan. Alltså du har hela färgskalan.
Det blir Beckers färgkarta.
Jaha, okej.
Okay. Eller?
Nej.
Såna
nej, men
det var ju du som hade färger.
Så. Och då kommer, får jag känslan då att Pelle, han balanserar dig lite där.
Mm.
Så du går från gul till orange och då så står du där och säger, nej nu är det bra. För annars spårar du liksom. Bara gasen i botten. Rött, bara kör man.
Jag är det röda.
Du är stopp.
Gör det fegen i vägen.
Eller så är det för att du är väldigt röd i ansiktet.
Ja, exakt. Nu
jag menar inte att mobbar är absolut inte. För det där kommer ju bli skitbra tills imorgon. Det har ju hon sagt, hon laserkvinnan här som var här.
Ja.
Men
tiden far.
Tiden far.
Det går så fort alltså.
Tiden for.
Det lät, nu tappar vi nästan fokus, men jag tycker... Det var jätteroligt att vara med idag och träffa er. Vi hann med både högt och lågt.
Ja, verkligen.
Ja. Och så har vi pratat bra, för jag tror att jag har fastnat på bandet också.
Oh, vad roligt. Det är som det är
Pelle,
en bonus.
Pelle är vår tekniker för ordinarie tekniker är någon annanstans.
Mm. Ja, men det ska nog bli bra.
Ja, men Pierre, nu har ju du lovat liksom att vi hörs igen i podden. Jag hörde det.
Jaha, ja.
Jag hörde det klockan.
Jag har lovat bort mig till en till podd, men jag vet inte när det ska bli. Det gäller att inte man spelar in allting samma månad, för att jag tycker det är roligt att spä ut det lite över året.
Ja, men det är klart.
Och det här året är ju snart slut, så det kommer bli 2024. Ja. Men vi kanske kan ta det efter när vi har fått titta på spökjakt.
Ja, jag vet inte när det kommer, men jag lovar det vill inte missa, för det var crazy.
Det var crazy.
Ja, det måste vi
fast jag blir lite nervös när du säger att det är läskigheter, men ja, det får gå.
Vi kan titta tillsammans.
Vi kan titta tillsammans, vad fint. Det här är min bästis Pelle.
Det kommer bli så bra.
Kommer att sitta och håna mig när jag sitter och skriker som en liten eller pojke.
Nej då.
Men Pierre, jag niger och tackar.
Ja,
du
stort
då,
tack. Fantastiskt roligt tack att prata med dig. Ja. Jättekul.
Du bugar och bockar kanske. Jag niger och tackar.
Verkligen.
Superkul. Och
när vi avslutar så smyger in lite reklam här. Men ni ska få varsin bok utav.
Ja, vad roligt. Gud vad kul.
De måste ju Pelle skaffa barn också.
Ja, eller så blir han blir expert på alla så här högkänsliga mediala prylar som ditt barnbarn. Eller kommande barnbarn kommer.
Ja, just.
De behöver lite balans. Jag vill inte prata med mormor. Pelle är bäst.
Ja, Pelle är bättre.
Ja, jag är mina syskonbarn. Jag kan
eller morfar kommer in med en annan.
Ja,
visst.
Ja, det är bättre mormor att ta hand om det här med mediala. Jag ska gå och svalka nyllet igen.
Ja, gör det.
Sitta och råna någon annanstans ett tag. Ja. Tack snälla. Och kör försiktigt hem, Pierre.
Tack ska ni ha. Tack så mycket.
Och vi ser fram emot.
Och tack ni som lyssnar också.
Ja, verkligen. Stort tack.
Världens bästa lyssnare. Mm. Vi niger och tackar.
Det gör vi.
Må så gott.
Ha det gott.
Hej då. Hej då.